Korset av Sigrid Undset. Del 1. Släktheder. Kapitel 1. Andra året som Erlend Nikolausson och Kristin Lavransdotter bodde på Görungård ville husfrun själv ligga på säten under sommaren. Hon hade gått och tänkt på det ända sedan vintern. På Skänne var det gammal sed att hustrun själv låg på fäboden, därför att en dotter från den gården hade blivit bergtagen en gång i tiden, och efter det hade hennes mor velat vara på fjället varje sommar. Men där på Skänne hade de i mångt och mycket sina egna seder. Folk i bygden var vana vid det och tyckte att det skulle vara så. Men annars var det inte sed att husbondfolkets kvinnor från storgårdarna drog till säters själva. Kristin visste att när hon gjorde det så skulle folk prata och undra. I Guds namn så fick de väl sladdra. De pratade nog om henne och hennes familj ändå. Audun Thorbergsson hade inte ägt annat än sina vapen och de kläder han gick och stod i när han blev gift med Ingeborg Nikolausdotter i Loppsgård. Han hade varit i Hamarbiskopens tjänst. Det var den gången biskopen var här uppe i norr och invigde den nya kyrkan som Ingeborg råkade i olycka. Nikolaus Sigurdsson tog det hårt i början. Svor vid Gud och människor att en stalldräng skulle inte bli hans svärson. Men Ingeborg fick tvillingar. Och så tyckte väl Nikolaus att det blev många att föda upp ensam, sa folk och skrattade. Han gav Audun dottern till äkta. Detta hade hänt 2 år efter Kristins bröllop. Glömt var det inte, och folk kom nog ihåg att Audun var utsocknes. Han var från Hadeland, av god ätt, men släkten hade blivit helt utfattig. Och mannen själv var inte så omtyckt i Sil. Han var envis, hård till sinnelaget, sen att glömma både ont och gott. Men han var en mycket dugande bonde och mycket lagkunnig. På sätt och vis var Audun Thorbergsson nu en ansedd man i bygden och en man som folk inte gärna gjorde sig till ovänner med. Kristin tänkte på Audun bondes breda bruna ansikte in i det stora rödkrusiga håret och skägget och hans små vassa blå ögon. Han var lik många män hon hade sett. Hon hade sett sådana ansikten bland deras tjänstefolk på Husaby, Erlens drängar och skeppskarar. Husfrun suckade. Det var nog lättare för en sån man att hävda sig där han satt på sin hustrus ärvda gård. Han hade aldrig rått över något annat förut. Under vintern och våren gick Kristin och talade med Frida Styrkorsdotter, som hade följt med dem från Tröndelagen och var den främsta bland hennes tjänstekvinnor. Och om igen sa hon till pigan att så och så brukade de göra här i dalen på sommaren. Så här var slotterfolket vana att ha det, och så här brukade de göra under skörden. Frida kom väl ihåg hur hon, Kristin, hade gjort i fjol. Hon ville att allting här på gården skulle vara som det hade varit på Ragnfrid Ivarsdotters tid. Men att rent ut säga att hon själv inte skulle vara nere på gården denna sommar, det hade hon svårt för. Nu hade hon suttit som husfru på Görungård 2 vintrar och 1 sommar. Hon visste själv mycket väl att när hon nu drog till Säters i år så var det samma som att hon flydde. Hon förstod ju att Erlend hade en mycket svår ställning. Allt sedan han satt i sin fostermors knä hade han aldrig vetat av annat än att han var född att råda och bestämma över allt och alla omkring sig. Och om han hade låtit andra råda och bestämma över honom så hade han i varje fall aldrig själv förstått det. Han kunde omöjligt vara sådan som han verkade. Han måste väl vantrivas här. Hon själv. Fädern i gården längst ner i den stilla, instängda dalen. Slättmarkerna längs älvens blanka slinga genom alskogen. Gårdarna i den odlade bygden längst nere vid fjällets fot och tvärbranta bergväggar ovanför. Med grå klyftor mot himlen högt där uppe. Ljusa rasbranter neråt och granskog och lövskog som kämpade sig upp för backarna nere från dalen. Nej, detta framstod inte längre för henne själv som den vackraste och tryggaste platsen i världen. Här var instängt.